Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Till fotbollsmorgon och vi skriver in måndag den 16 januari, vecka 2 och Jesper Hoffman. Idag får vi klara oss utan Robin.
Ja, det är ju tråkigt även om vi har en bra ersättare. Ja. Men man blir alltid glad av att träffa Robin. Men det blir man väl till viss del att träffa Fabbe också, va?
Ja, jag tror jag blir lite gladare än du.
Ja. Nej, jag blir ju glad innerst inne att träffa Fabbe, för jag gillar ju gnabbas.
Jo, precis.
Du kommer undan, då går jag med. Exakt. På. Så får vi se vem jag ger mig på.
Blir lugn morgon för unge herr Fjäll.
Så är det.
Fabbe, hur mår du?
Bra, skönt att helgen är över.
Ja, eller hur? Måndagar är den bästa dagen. Äntligen måndag, som jag brukar säga. Har det varit en bra helg fotbollsmässigt?
Sådär. Det var många matcher i alla fall. Kul att titta. Roma igår var den matchen jag fastnade mest för, tror jag, ändå. Vi hade lite olika åsikter där innan vi började här.
Ja, precis. Så kan det vara. Vi kanske kanske återkomma till det. Vi har mycket framför oss denna måndag. Vi har Axén som dyker upp som vanligt på måndagmorgnarna. Och sen så Oskar Töringe, som ni säkert känner igen från Tunna blå linjen bland annat, kommer hit. Han har ju spelat fotboll i Lund. Sen hejar han på MFF. Men sen är man lite intresserad också av hans skådiskarriär runt hela. Så ska vi prata såklart om lite grann av det som har hänt under helgen vad gäller fotboll och sådär. Och ni vet ju att ni alltid kan gå in och gilla liksom själva kanalen på YouTube genom att trycka på gilla-knappen eller prenumerera-knappen där. Och om du inte får nog med fotbollssurr i fotbollsmorgon, så har vi ju Dobb-TV, där vi finns ett antal program man kan liksom mata och stilla suget med. Måndagar som idag, Eurotalk, kommer ut. Bland annat jag, Martin Åslund och Marcelo Fernandes. Och Christian Borrell såklart. Tisdag och fredagar för alla som gillar fantasy så sitter ju du där och rattar det. Ska vi gå igenom vem som går bäst där i år? Eller?
Jag går inte in och kollar längre i tabeller och annat.
Nej.
Det får stoppa hold helt enkelt.
Jag har noterat att det är väldigt mycket röda prickar efter ditt namn.
Ja, det är ofta det.
Ja.
Det är en tuff säsong.
Väldigt mycket gröna.
Därför är jag så glad att Premier League är så hett. För att då kan man faktiskt släppa det där lite.
Och sen så på onsdag äntligen då premiär för 08 fotboll. En riktigt långkörare som drog igång 2005. Så att det har ju hållit på några
Det mest år. Klassiska programmet vi har här, va?
Ja, jag skulle säga det.
Och det viktigaste.
Ja, det blir ju det nu. Det är Fabbes baby här nu som han ska jobba med. Och jag tycker att så här, håller man på någon av Stockholmsklubbarna, då ska man in och skaffa ett årskort och följa 08 fotboll. För det kommer bli en stor satsning på det programmet i år.
Med Fabbe i spetsen.
Yes.
All right, låt oss grotta ner i helgens fotboll och liksom lite utav de rubrikerna vi har hittat. Och vi börjar väl med att Chelsea lyckades plocka den här ukrainan mitt framför ögonen på Arsenal. Vad tänker ni kring det?
Ja. Det är Mudryk. Det är ju lite det är varningssignaler på den värvningen skulle jag säga från Chelseas sida, med tanke då på att det här är en spelare som Arsenal har jagat under en längre tid. Chelsea har väl varit med lite i diskussionen, men det har ju varit Arsenal som har legat i framkant enligt rapporter, och framförallt då att Mudryk själv då har flirtat med Arsenal också, med att när han kollar på matcher och att han har varit sugen på att gå dit. Men känslan är ju att Chelsea för stunden, och har varit en tid, är smått desperata och kliver in här. De har ju en stor plånbok med den nya ägaren, och de kliver in och höjer budet till den grad att man lyckas lösa den här värvningen, som presenteras då mitt under match igår. Mitt under första halvlek så blir det officiellt. Mellan två tweets på Twitter så skickar de ut då att Mudryk är klar, och han har skrivit på ett 10-årskontrakt, va?
8 år. Det måste vara längsta kontraktet. Totti skriver så här livstidskontrakt, men det räknas inte.
Men
det här...
ni måste förstå varför de gör det också. Ja. Det är ju att alla de här långa kontrakten som Chelsea skriver på alla unga spelare gör att man liksom kan periodisera ut kostnaderna. Så att egentligen så här, per år så blir det inte så höga kostnader för de här inköpen. Mm. De kan liksom smetas ut. Och det gör att de kan hålla på med de här jättevärmningarna hur många som helst. Mm. Det är därför till exempel att de inte kunde ta han Enzo Fernandes ifrån Benfica. För Benfica sa att vi vill ha alla pengar nu. Mm. Och om de hade betalt då de här 120 miljonerna euro, tror jag det var, som Benfica ville ha.
Då bryter man med reglerna.
Nej, då hade det belastat det här årets böcker. Och då hade de brutit mot Financial Fair Play. Så de måste hitta ett sätt där de kan liksom smeta ut det på längre tid. Så
med andra ord så kommer vi få se mer typ av sådana här kontrakt. Alltså mer 8-årskontrakt i framtiden.
Ja, det är ju en amerikansk väg att göra det. Om ni har tänkt på i NHL till exempel så skriver vi 10-årskontrakt och sådana saker. Där de sista 2 åren är egentligen där lönemässigt det sticker iväg. För rätt många, och en del spelare då sitter och vill då att de sista 2 åren ska på något sätt kicka in. Och det är ju för att de har lönetak i den amerikanska fotbollen. Så att jobba med någon form av lönetaksgrej eller financial fair play är ju amerikaner, som då Chelseas ägare är, ganska vana vid. Mm. Och då är de här jättelånga kontrakten som sitter.
Mm. Känns inte heller att det är jätteovanligt att en spelare på väg till en klubb och sen bara får en tvärvändning, så kommer en annan klubb och bara...
Det har ju hänt.
Det känns som att det händer.
Tänker Willian när han var på väg till Tottenham. Han var väl på planet på väg till London för att skriva på med Tottenham när han liksom landade in på Stamford Bridge egentligen senare. Så att det
Ronaldo var väl Ronaldo klar för City, trodde man. Mm. Och så klev United in och snodde åt sig honom. Så att det
Alexis
är...
Sanchez, City, United.
Just det var också nära där. Men det är ju Chelsea, känns ju bara som att det jag tycker reagerar på, det är ju att det bara känns som att det inte är särskilt genomtänkt, värvningarna. Den värvningsfilosofi som finns i klubben och vem som ligger bakom den. Nu vet jag att de har ju stärkt upp sin ledning löpande här sen man hade den här flykten, eller de som lämnade i somras,
Petrček
och Granovska, fick sparken då. Och sen har det kommit in massa nya scouter och tekniska direktörer och annat. Och Potter, alltså när Potter har arbetat med sina klubbar tidigare, känns det som att det har varit väldigt genomtänkt.
Scouten är ju inne nu.
Ja, jag vet. Och jobbar med tidigare Östersund också. Så att absolut, de har ju förstärkt upp i ledningen och det kommer få ta tid. Men det fortsätter ju att spenderas väldigt stora summor på spelare som, vi ska veta med den här killen att han har gjort 9 mål i sin seniorkarriär.
Mm.
Och det är inte många seniormatcher. Han kommer från en betydligt sämre liga. Det är också lite varningssignaler. Och att då lägga upp 1 miljard, visserligen fördelat ut på de här åren då, det är... hoppas att han är bra.
Men sådär är ju... Sådär spelar ju inte alltid någon roll vad man har gjort tidigare. Det handlar ju en del liksom om... Så funkar inte riktigt marknaden.
Nej, det är ju... Man köper ju potential. Absolut.
Du vet att det är gammal
han är, men... Samtidigt behöver ju Chelsea också köpa kvalitet här och nu.
Mm.
Så att, jag säger bara att han är ju säkert jättebra.
Utrymmet för Chelsea finns ju ekonomiskt. Dels så när de köpte klubben, det här konsortiet som köpte ut av Roman Abramovich, så stod det också i som en deal var att de var tvungna att värva spelare för 1,5 miljard pund.
Mm.
Det är liksom... Det är deras förpliktelse när de köpte den. Mm. Dessutom så innan då så hade ju Chelsea en ganska stor skuld till Roman Abramovich. Men när han sålde klubben så skrev han av skulden. Så att de ligger ju då med ett vitt papper. Och det enda som finns då i skuldmässigt, det är att de måste investera i truppen på så här mycket pengar. Och de måste investera i arenan och bygga ut den. Så att någonstans så kunde man ju nästan räkna ut att det kommer bli väldigt mycket spelare som är på väg in. Men det ingen pratar om är ju andra änden. Det lämnar ju ingen spelare. Snart sitter de ju med världens största trupp som kommer kosta väldigt mycket pengar. Så där blir det intressant att se nu innan fönstret stänger. Det är väl någon vecka, två veckor kvar, va?
Två veckor kvar.
Vilka spelare som kommer lämna. Det har ju snackats om Ziyech som ska gå.
Startade igår. Det är problematiken med att sälja nu, det är att man har så många spelare på skadelistan. Så att truppen används ju just nu. Mm. Man behöver ju det. Men när alla är tillbaka, då kommer de inte ens sitta på bänken. Då är de ju på läktaren. Så att ja, det behöver ju faktiskt försvinna några också. Det går inte bara att värva in.
Nu ser ni, så vet ni vad som brukar gälla på måndagar i Fotbollsmorgon. Det är ju vår måndagsavstämning med Alexander Axén. Och han ska ge oss en direktrapport från livet i Örebro. Hur är det där borta i Närke?
Jag har precis slagit upp ögonen faktiskt. Jag var jävligt trött i morse, så att jag har inte riktigt känt efter. Men det är väl som vanligt att man är 82 år i kroppen tills klockan blir 10 ungefär.
Slaggar du med den här kepsen på dig med tanke på att du precis vaknat? Eller hinner du få på den med nöd och näppe?
Nej, Merra betalar bra alltså, så jag sover mycket med den.
Ja, det är bra. Det är bra.
Satt du upp och kollade på basketen igår när mitt Chicago Bulls körde över Golden State?
Jag gjorde faktiskt det.
Gjorde du?
När de ryckte iväg så här mycket i början så gick jag på det där. Ja, men skönt, när de får till det. Och sen så 54-52, då var jag lite tjurig och gick iväg en stund faktiskt.
Ja, jo, då var vi två som blev tjuriga. Ja. Men det var en bra match. Vi vann ju till slut.
Är det vi med Chicago?
Ja, men det måste man ju vara sen Jordan. Uh-huh. Det är ju liksom... Mm. Det var ju helt fantastiskt.
Okay.
Men det är ju liksom, ja, men jag följer dem. Jag har ju det NBA-passet och ser deras matcher och så. Ja. Och de har ju fått fram rätt mycket coola spelare. Tyvärr så lite så skadebenägda, men det spelas ju sjukt bra basket, bästa på. Så jag kan komma
har
ihåg.
Du vunnit någon titel sedan?
Nej. Men det är det som är grejen, att det här gänget de har nu börjar liksom lägga något form av fundament för att faktiskt kunna gå hela vägen. Men sen är det lite så här skadebenäget och så vidare. Och sen lever lite grann i skuggan utav den tiden, där och då. Det är som nästan allt blir, så fort någonting börjar gå åt rätt håll så säger man så här, då dras ju Jordans eran upp. Det måste se säkert jobbigt att leva i en sån skugga som är, alltså det är, snacka om...
Det är Maradona och Argentina där lite över det.
Ja, du tänker att han kan inte vinna för att han har dött.
Exakt.
Men det är många som glömmer bort att Jordan fick ju slita många år innan de vann första. Mm. Man hatade ju Detroit som vann hela tiden. Så att man fick ju ändå, vi som var med på den tiden fick ju ändå gnugga några år innan det blev mumma i framtiden där så att säga. Så att, men i år är det ju en jättebesvikelse. Jag trodde mycket, mycket mer på dem än vad de har visat. Så kan man säga i alla fall.
Ja, var du en av de där som verkligen hatade Isaiah Thomas, eller var det, hade du ändå en viss respekt för honom?
Ingen respekt alls, hatar honom nu.
Ja, jag kan nästan tänka mig det. Du,
det var därför det var lite roligt att du pratade om Anders Broström med någon form av respekt. Det förstår jag ingenting av, David, det måste jag säga.
Utveckla.
Nej, det var ju den största idioten som fanns ju liksom.
Jo, men ändå...
Kommer du ihåg att... Nej, det går inte att ge cred för sådana där grejer. Han gick ut och grina sen när han fick begravningskransen hemskickad. Kom ihåg det?
Jag vill inte ta upp det.
Det var inte lika roligt att komma hem då. Någon en begravningskrans med datumet där de skulle mötas nästa gång.
Ja, precis. Ja. Nej, men någonstans så låg det i... Det var ju något ge och ta där runt hela som var lite roligt. Sen var jag lite yngre kanske, eller vi kanske är jämngamla, men jag fattade ju liksom inte hela vidden utav
det. Det var ju avsändare.
Ja, exakt. Men jag visste att det skickades en krans, men fattade liksom inte att det var så, att det var så kraftfullt budskap.
Ja, det är... ja då, det fanns ett mycket meddelande där för honom.
Ja, nej, men okej. Okay. Men så kan det vara. Du, vad är det senaste inom svensk fotboll som du har landat i?
Det händer ju mycket nu. Det är roligt alltså. Det var ju sist jag var med här så sa jag att jag hade lite klart för Bayern. Och det var tydligen viralt. För det började ringa som fan och alla skulle berätta vem är det typ. Och sådär. Mycket Hammarbyrå som ringde faktiskt. Men det kan inte jag göra. Jag vet ju bara att det i stort sett är klart med två. Jag vet att det är stora namn på väg in. Så det blir intressant att se. Sen AIK där också, hur de håller på med sin trupp och vad som ska hända. Och det är ju alltid så när AIK när det är mest lite så här krisstämpel, så är AIK som bäst. Så vi får väl se vart det här hamnar. Och sen så pratar jag med Bosse då och då. Och ruggigt harmonisk, så kan man säga. Han har byggt upp det där på ett jävla bra sätt. Alltså.
Mm. Och Malmö och Göteborg och de andra klubbarna, Häcken, vad händer? Vad händer med Jeremejeff till exempel?
Han kommer ju inte vara kvar. Han har ju sin klausul som de låtsades att de inte hade när jag sa det förra gången. Så det vet ju klubbarna om vad den kostar. Så det är ju bara att slanta upp. Men han vill ju såklart utomlands först och främst. Det tror jag Antonsson vill också. Och sen så kollar de här två veckorna som är kvar. Och sen så kommer det hända någonting, tror jag. Men han kommer inte bli kvar. Annars är det ganska lugnt i Häcken.
Vad säger du om det här med Berisha i Hammarby? Det verkar som att det är väldigt nära Molde på honom. Det blev väl ingen succé här under hösten. Han lyckades ju inte riktigt nå upp i de siffrorna rent målmässigt för att man skulle anse att han var godkänd sett i den prislapp man betalt. Men nu verkar det som att man får tillbaka hela beloppet och kanske lite där till. Och då är det väl bara att sälja, eller vad säger du? Passar han inte in i Bayern, ja, eller vad är din tanke?
Om ni tittade på våra sändningar så var jag tidig på att han skulle sluta hålla på att vara med i spel. För att han är inte en sån spelare. Men det är lätt, tror jag, att man vill vara med grabbarna som håller på och kicka lite boll som Bayern gör. Med väggar och inspel och grejer. Men han är ju en djupledsgående forward. Han är ju otroligt stark på de här sista metrarna in hela tiden. Mm. Och jag sa till honom då, sluta håll på med det där, gör det du kan. Nej, men han skulle lära sig och det var så kul att spela där och sådär. Så det är egentligen bara ett felköp. Det är inte att han är dålig eller att Hammarby gjorde egentligen fel, utan de bara, det blev inte bra ihop helt enkelt. Och det där vet ju Molde. Så att de köper ju på vad de vet att han kan göra och vilket sätt de ska använda honom på. Så ibland blir det bara inte bra, men det betyder inte att egentligen Att man behöver inte slakta honom eller så. Det var bara fel typ liksom. Det är så det.
Mm.
Du, fortsätt gärna med Blåvitt, Malmö. Vad ser du där i spåkulan?
Blåvitt tycker jag börjar liksom göra rätt saker också nu. Och det har ju tyckt sen Milde tillbaka. Så att de håller på att smyga lite i vassorna där och greja lite. Så att de tror jag har ganska bra koll på sakerna. Sen så vill man ju alltid som tränare och ledare att truppen ska vara klar nu och vi kan börja direkt och sådär. Men man vet liksom på något sätt att januarifönstret får gå och sen därifrån så får man se vad som händer. Och då kan man springa på en del spelare. De är ju på lite Bode-spelare typ och men det känns som att de börjar göra rätt saker igen och går lite på det här nordiska spåret som de ska hålla på med, tror jag. För att det är så man jobbar i Göteborg på något sätt. Så att, jag tror att de kan bli lite kluriga. Men jag har ju sagt förut att de är väl kanske 2-3 fönster bort från att bli riktigt, riktigt toppen. Men sådär 5-8.
Vad tycker du saknas då när du säger det? Att de är 2-3 fönster bort. Vad är det som saknas liksom konkret för dem?
Att man får lite lugn och ro. Att det inte blir någon stress och att man får liksom utvecklas i lugn och ro. Man börjar lära känna truppen. Man får inte liksom ärva en trupp som man måste spela eller som det är lite struligt. Som det har varit de här säsongerna, tycker jag, med två olika sätt att spela fotboll. Två olika sätt att tänka. Man behöver komma tillbaka till det här DNA som IFK Göteborg har. Och det tar lite längre tid än vad man tror. Att riva går mycket fortare än att bygga och det är ju det är där de har hamnat. Men jag tror som sagt med hans lugn så tror jag att de kommer reparera det. Men de behöver en, två stabila säsonger för att ta nästa steg.
Från vissa håll där nere i Göteborg så börjar det liksom luftas lite grann mot Micke Stare. Hur är hans position och ställning i klubben?
Ja, den är under press, så är det. Och det behöver bli en ganska bra cupvända tror jag för att han ska få lite lugn in i säsongen. De har ju guys i sin grupp så det är en lite så här rysa grej egentligen. För det är inte där man vill i början av säsongen. Det kommer ju vara liksom årets match för guys. Och Blåvitt har inte slagit guys sedan 2000, jag vet inte om det var 10 kanske. Något sånt. Eller om det var våren 11, jag kommer inte ihåg. Men det är länge sedan. Och de hade ju en cupmatch ihop där det varit avbrutet när de sköt raketer och grejer. Så det är en viktig match för Stare. Så det är en viktig start för honom tror jag. För som du säger, när det börjar gnällas, när det börjar bli tryck, då ligger det där hela tiden. Och då också kan vi komma tillbaka till din den här i Chelsea som är inne på forum. Jag gillar ju inte alls sådana där grejer för att de blir ju påverkade av det liksom. Och jag har jobbat i klubbar där folk har kollat på de här sidorna och jag fattar inte deras beslut efter det. Och beslut under tiden heller. Jag fick ju när jag var i Gais. Precis så kom ju ordförande. Och du kan inte ha grå kostym. Liksom. Så, va? Nej, det ser inte bra ut. Alltså, det är för grått. Du måste ha svart. Och så skickade jag mig och köpa en svart kostym. Och då är det någon jävla som hade liksom pratat om att jag såg så jävla grå ut i grå kostym. Så där. Alltså, det blir lite för mycket tycker jag när de är inne där. Liksom, att de klarar inte av trycket när det händer saker. Så... Nej, jag tycker de ska hålla sig ifrån det, men alla som har lite örat mot rälsen vet att han är under rugg i press, så är det.
Men du, januari-turnén har vi inte pratat med dig om, den höll ju på förra veckan. Vad tänker du kring resultaten och vilka spelare tycker du på något sätt sticker ut?
Nej, men det är alltid bra att vinna. Så det är så kul för att man alltid håller på. Det är bara träningsmatch och sånt där. Men som tränare vill man ju alltid vinna. Och det var ju liksom 80-talet. Då höll man ju på med att man tränar på vissa saker i matchen. Men man pratar om att det här har vi igen i höst och sånt. Som var helt meningslöst. Man körde stenhård träning dagen innan match. Och så förlorade man för folk kunde inte göra det man skulle. Typ och så där. Det var ju liksom förr i tiden. Man har blivit bättre på det där. Så att det är viktigt att vinna. Jag gillar att Janne var aggressiv på sidlinjen som han ska vara. För att visa också att det är viktigt för spelarna. Sen, det är ju så pass tidigt. Så att det där man kan nästan säga så här. De som sticker ut, det är de som man vet har skött sig så jävla bra. Liksom. Så det är inte, man är inte förvånad över de spelarna som var bra tycker jag. Liksom. Sen var det ingen som var skitdålig men... Det var inte Nordin kvalitet, så kan man säga.
Jag gillar också inriktningen på att han satsar på yngre. För då är känslan av att så här, när han går på lite mer etablerad spelare, då är det så här, ja, men kanske en av de här som skulle kunna bli aktuell om det blir skador. Nu har vi liksom Hugo Larsson, vi har Ajari, vi har unga spelare som faktiskt kommer att vara i ett landslag. Kanske inte nu, absolut inte nu till våren och det närmsta året, men längre fram. Och då tror jag det är bra att Janne får bekanta sig med den typen av spelare.
Men vi känns som att Gustafsson kommer starta majoriteten av kvalmatcherna.
Samuel Gustafsson, ja. Ja.
Det kommer
han
att göra.
Jag vet inte om han startar, men han kommer ju definitivt vara med i truppen där ju. Men sen kommer det bero på lite hur det går för de andra där ute. Men han är ju absolut ett alternativ. Så är det ju. Det hade varit kul att se hans brorsa också. Men, ja, men han gillar ju fotboll just nu. Det ser man ju. Han är skött det där perfekt. Liksom, och får komma iväg där lite värmen och sånt. Där gjorde inte han någonting. Men samtidigt kan det vara lite negativt för Häcken. För att då kanske han blir det här suget att komma ut igen. Alltså, det borde ju vara så.
Den kritiken som ändå riktades mot Janne Andersson när de inte vann matcher och det var alldeles för många förluster och sådana saker, känner att det börjar vända nu lite grann, att han börjar vända på skutan. De vinner ju både mot Mexiko och vilka var andra, Algeriet. Och nu tar de, nu förvisso en januari-turné, men nu börjar de rada upp rätt många segrar här.
Alltså det är det som är tjusningen med att vara förbundskapten, att du är ju antingen bäst eller sämst. Det finns ju inget mitt emellan liksom. Och han har ju aldrig varit så bra som alla har sagt, men han är ju heller inte så dålig som alla sa nu typ. Och det är lätt att det blir liksom, det handlar om spelarna för Janne är så mysig typ. Han är inga spelare helt plötsligt. Han hade spelare, då var det ändå Janne typ och sådär. Så att han är under press såklart, men han är så jäkla bra på att få upp gruppen och få upp ett spel och en tro och sådär. Så de krånglar ju alltid sig vidare på något sätt. Så det var ett bakslag senast där, men ja, det är en tuff grupp nu också, men det kommer bedömas av om de går vidare eller inte. Inte så mycket några vinster här och där, utan det blir sammantagna som kommer vara det viktiga. Och då säger jag, Belgien som de såg ut, det är en perfekt första match att ta liksom. Så att, det ser betydligt bättre ut, men det är framförallt det som händer där borta med dem. Ledarna ihop och sådär. De är i ett lugn. Du märker det, en helt annan sak på en gång. Och det tror jag spelarna mår bra av. Så att det är bra för Janne och Peter att de har vunnit lite matcher nu, så kan de komma lite lugnare till nästa samling.
Och bra för dem att Alexander Isak och Dejan Kulusevski spelar fotboll. Ja. Det kommer, tror jag, bli avgörande i mars om de får fortsätta kontinuitet här. Så bra som jag tycker Kulusevski är. Han är lite oskärpa igår, sista tredjedelen, men fan vad bra han är. Alltså, vilken spelare. Kan han få igång de två, då kommer de ju kunna hota alla de här lagen som de ska möta nu.
Mm. Och Belgien känns ju ganska tacksam på något sätt. Eller kanske inte. Jag tycker
tvärtom.
Om man håller på att bygga dem helt nytt. Men
nu, det, är nu de är, det är nu de är livsfarliga.
Ja, alltså det är bra. Men nu,
Fabbe, allvarligt. Han är precis snett på det hela tiden. Jag vet inte vad jag ska göra med. Ja, hela tiden.
Du förstår jag har det, Alex.
Ja, det är otroligt alltså, det är otroligt.
Men han är ju fel, jag måste ju sätta dit honom.
All right, ni kan ta 10 minuter sen efteråt och diskutera det. Det är ju ordförandeval till fotbollförbundet. Hur viktigt är det, tänker du, med den som är ordförande för förbundet, för om man tänker då elitfotbollens skull?
Ja, men jag tycker det är jätteviktigt och... Du vet ju hur jag är. Jag blir så trött på att det blir det här liksom samma hela tiden. Och det ska jag liksom... Ja, men när vi går och tittar på förbundskaptenerna hela vägen. Vad är det för typer liksom? Och så här. Alltså allt är ju lite för mysigt för min smak. Så jag skulle vilja att det kom in en och rörde om lite liksom. Och verkligen tog upp den här diskussionen med... Ska det vara fler lag i Allsvenskan eller färre? Hur gör vi med VAR? Alltså att han är liksom aggressiv, om du förstår vad jag menar. Mm. Att han, hur ska vi utveckla fotbollen? Hur ska vi spela? Hur ska vi träna? Måste det vara så här och så här? Men... Du vet, det är en tendens att så fort du kliver in där så blir det bara mjukis på allting liksom. Och så pratar man om olika är bra typ och sådär. Så allt är samma. Så det är bara att titta på hur det ser ut hela vägen. Alltså det är bara en stor suck tycker jag. De skulle må bra av att det kom in någon och vågade vara liksom aggressiv och köra på. Men finns den personen är min fråga. Därför att det blir lite för obekvämt. Då försvinner man därifrån på en gång.
Mona Sahlin var här och sa att det skulle vara olämpligt om Fredrik Reinfeldt blev vald till ordförande för fotbollsförbundet därför att politiken och idrottsrörelsen inte ska blandas ihop på det sättet. Håller du med?
Det är ganska roligt. Hon är säkert en av dem som tyckte att fotbollsförbundet skulle gå i Qatar, men när det blev Reinfeldt då var det jättejobbigt för det var hennes motståndare. Jag är den som absolut säger att politik och idrott inte ska hålla ihop. Det tycker jag. Det är det som kan liksom förbrödra oss istället. Att vi kan tycka svart eller vitt, men vi är där och håller på vårt lag. Och det kan göra att vi börjar prata med varandra och det som gör att vi kan utveckla varandra, typ sådana saker. Så jag är väldigt mycket med på det, att politik ska inte höra ihop. Men alltså, han ville ju vara ordförande i Djurgården för ett tag sedan också, var det inte så? Eller han ville i alla fall in där och grejer. Så han verkar ju såklart fotbollsintresserad och hans engagemang med 4-4 mot Tyskland kan man inte heller ta bort. Men man måste kunna hålla isär i så för att han har varit statsminister och sådana saker. Men jag vill bara ha en bra, jag skiter i om det är kille eller tjej, vart de har varit och hit och dit. Jag vill ha en bra som kommer med en agenda och liksom slutar bli vald på kort tid utan att man får liksom verkligen i tiden. Och jag skulle vilja att det nästan var som en sån här presidentval, att man fick ta fram det här ska jag förändra, det här ska jag jobba med så för att det är för snällt när det väl kommer dit liksom. Jag tror att många som har många idéer och sen så bara röstas det bara ner för att nej, men så gör vi inte här och så ska det inte vara här och så sitter vi där och undrar igen sen om 5 år, ska vi ha färre lag i Allsvenskan, ska vi spela den här fotbollen, ska vi, alltså jag orkar inte med det där.
All right, Alexander, vi ser fortfarande fram emot den här dartturneringen som du ska dra igång. Den lyser med sin frånvaro.
Nej, 25 får ni tavlan, David, 25 kommer grejerna till er, uppsättning där borta. All right. Så då kommer vi ge er någon månad eller något och träna in lite grejer innan vi möts. Vi vill inte möta rena amatörer liksom.
Nej, jag fattar. Det blir spännande. Jag har väldigt svårt att se att du kan slå någon utav oss på dobb i dart. Men framtiden får väl utvisa hur det går där.
Och verkligen, och skyll inte på sportdrycken sen, där kan jag säga direkt.
Den här drabbningen, den, det ska ju direkt sen.
Ja, det kan bli spännande. Härligt, ha en helt underbar vecka, och visst är det härligt med måndagar. Absolut den bästa dagen på veckan.
Ja, det är mycket bättre än tisdagar. Och så framförallt så är det kul att man liksom får självförtroende när man pratar med Fabbe, det tycker jag är perfekt.
Ja, jo, du förstår hur vi kommer flyga från den här ut ur den här studion sen efteråt.
Ja, ja. Nej, Fabbe, du är grym. Hoppas du får kriga på någon bakgård någonstans.
Ja, det gör jag.
Så här är det ju, att vi brukar numera jobba in dagens speltips tillsammans med Svenska Spel. Och det är ju tillsammans med Oddset vi gör det, och det är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, och åldersgränsen är ju 18 år och över, och om du har problem med spelandet så finns stödlinjen.se. Och den här dagen så är det du, Jesper.
Lilla måndagskupongen då, att hålla hårt i handen en kväll som denna. Inte världens största spelutbud, men vi har två bottenmöten i... Mm. Två av våra stora ligor. Vi har hittat ett speltips som inte räcker till en lunch. Mm-hmm. Borta hos Svenska Spel. Men man får väl skjuta bidrag till det från tidigare vinster.
Ja, det är inte så mycket jag har att skjuta till där. Det har gått ganska tungt. Min tia är ju... Ja, det händer inte så mycket med
en ny tia här också. Ja. Så får du spara... Du får liksom kanske inte gå och köpa lunch då, utan du väntar på nästa smäll också.
Försäka lite mindre idag.
Vi har ju Empoli mot Sampdoria. Sampdoria då, som ligger näst sist. Empoli på 14:e plats. Empoli då, som kom igen. De gjorde det bra sist. Hämtade upp 2-0 underläge mot Lazio till 2-2. Och nu tror vi väl att de ska kunna smälla in två nya kassar mot Sampdoria som är, de är iskalla. Så vi spelar Empoli då, över 1,5 mål i matchen till 2,41 gånger pengarna.
Mm, den är svår.
Ja, vi får se. Och sen har vi Cadiz. Ser man Cadiz?
Ja, Cadiz.
Ja, vi gör det. Cadiz.
Mot Elche.
Ja, får fråga Marcelo sen när han kommer.
Cadiz.
De är på G. Mm. Två segrar på de tre senaste matcherna.
Sen så vill säga, Elche är väl katastrofdåliga.
Totalt.
Om man nu får säga det.
Ja, och de har ju då alltså tre raka matcher utan varken poäng eller mål. Det är hopplöst. Så att vi spelar Cadiz här, va? 290, och totalt får vi 696 gånger pengarna borta hos Svenska Spel. Men så får man lite action denna måndag, som visserligen är underbar, men kan bli ännu bättre.
Ja. Jag har ju ett par kompisar, han är fetan och sen så Ankan. De började ju spela och la aldrig spel på någonting som var över två gånger pengarna.
Nej.
För att liksom bygga upp en kassa. Och det där, jag vet inte om de fortfarande håller på med det, men det gick väldigt bra. Ja, men alltså så långt.
Har en egen ö nere på Maldiverna nu?
Så mycket pengar. De har ändå jobbat på...
Ja. Men och det här spelet då kan man ju rygga då. Dels har vi väl lilla QR-koden igång nu, va?
Mm-hmm.
Den är uppe och funkar. Så är dobb.ban/oddset då.
Ja.
Och?
Ja, 18 år över.
Ja.
Stödlinjen.se finns om man har problem. Och det är ett spel från Svenska Spel och Casino AB.
Mm.
Så där har vi det.
Där har vi det.
Där satt den.
Väl sammanfattat.
Mm-hmm. All right. Oskar, välkommen hit. God morgon.
Tack så mycket. God morgon.
Mest känd då kanske som Magnus i Tunna blå linjen.
Så är det.
Är det dumt sagt, eller är det det som ändå har satt dig på kartan?
Nej, det är väl så det är bara. Alltså, det är bara att tugga i sig.
Ja.
Jag har haft lite svårt för det där med liksom begreppet genombrott. Och jag har ju hållit på med det här jättemånga år innan jag gjorde den här serien. Men ja, det är väl så det är liksom.
Från Lund, född 83 om inte jag har fel.
Nej, det är korrekt.
Berang Safari, är ni jämngamla?
Han är 84 om jag inte missminner mig. Och han är från en annan del av Lund. Han är liksom, hans moderklubb är Lunds SK.
All right, och du är Lunds BK.
Lunds BK.
All right. Är det två rivaliserande...
Jag vet inte om man liksom, om man verkligen vill så är det så. Men alltså, det har ju inte varit några liksom... Några upplopp på städerna.
BK är bättre, va?
Ja, det får man säga.
Mm. Det jag tycker är lite lustigt är ju att du kommer från Lund men landar i fotbollen när både H43 och Lugi, känner jag, sväljer liksom nästan allt där nere, alltså handbollen.
Ja.
Har du spelat handboll också?
Nej, det har jag inte gjort. Jag spelade ju handboll i den här tv-serien, Tunna blå linjen.
Och innebandy?
Ja, innebandy också mycket.
Men det måste man göra som
pass. Ja, det måste man
göra. Mm.
Men handbollsgrejen, var, då fick jag ju i researcharbetet så satt jag, det var 2-3 timmar jag satt med Claes Hellgren, åkte hem till honom och fick liksom, satt med hans bibel, hans målvaktsbibel och snackade handboll. Det var väldigt kul. Men nej, det har liksom aldrig varit min sport riktigt då, utan det var alltid fotboll från början.
Blev du
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sen efter du hade suttit med Claes och tänkt att fan, att jag inte hakade på där nere och körde lite
grann. Alltså, nej. Alltså, jag tränade med ett lag också utanför Malmö. Jag fick göra några träningar med dem. Det var ju ett, liksom, jag vet inte, division 4 lag eller motsvarande. Men alltså, det var ju, det är ju som en helt annat universum det här. Liksom. Också själva målvaktsspelet. Jag har stått i mål en del när vi spelat korpen också. Och då, bara att stå, alltså det var helt omöjligt att få in det där. Att stå, att inte krypa ihop och sen liksom explodera som man gör i fotboll på något sätt. Och de skjuter så jävla hårt. Och det var obehagligt på många sätt. Men nej, det var ingen ånger där. Eller.
Är det någon till er som följer handbolls-VM som snurrar nu?
Nej. Jag är ju, ja, man väntar ju. Alltså, om man ger sig in i semin när det kommer till hockey-VM så är det väl finalen då som gäller när det är handboll. Jag är inget jättestort fan, även om jag tycker att det är en underhållande sport. Den är dessutom inte så, matcherna är inte så långa. Det är rätt tacksamt tycker jag.
Mm.
Men jag är inget jättefan. Och sen tycker jag inte det är några profiler där. Jag vet, han Gottfridsson är ju härlig, men det var ju bättre förr.
Ja. Jag kan säga, jag sitter ju och kollar. Jag tycker det är helt jättehäftigt.
Vilka ska man hålla koll på då? För jag såg första matchen mot brassarna och jag tyckte också det var liksom, det är för välkammat och för liksom, för mycket snälla killar.
Dels så är det din ny generation som är på väg upp, men ta Pallika bara målvakten så har ni ju hälften vunnit där. Och bara följer de här Klar och allt vad de nu heter liksom, det är coola killar som spelar just nu. Och även tycker jag när tjejerna går igång och spelar så är det också liksom, det är coola. Vi har fått fram en häftig generation spelare just nu tycker jag. Om det gnälls i fotbollen i svensk fotboll med utveckling och så här, så är ju handbollen ännu mindre värd. Där det verkligen stöts och blöts hela tiden om vilken riktning man ska ta sig saker. Så att det är fina grejer. Jag tycker det är skithäftigt.
Hur långt kan de gå då? De vann ju EM-guld va? Men är de en av favoriterna? Det var ju en skräll, vill jag minnas.
Ja, för att de var så nya fram och så. Men jag har svårt att se att vi vinner. Och om det är det så är det bara att ge dem bragdguldet med en gång. Okay. Det är ingen snack om saker.
Mm.
Danmark är ju alltid bra på det där. Men relationen till fotboll då? Var du målvakt som du var i fotboll?
Nej, det var inte. Först ut var jag högerback, men jag började lite för sent. Jag och min polare, liksom, vi hamnade i lag 3 av 3 då. Och vi hamnade på högerbacken och alternerade där. Och det var ju den positionen som var minst intressant för alla.
Absolut.
Så höll vi på där halva några år och liksom, det tog sig aldrig. Och sen så startade vi ett korpenlag. Alltså jag vill minnas att det var liksom i 9 kanske. I Lund. Och började spela mot studenterna. Och då fick vi ihop ett ganska bra lag. Med polare. Så vi blev, och hade vi den i liksom 5-6 år. Så det är korpen som är min, liksom, den riktiga liksom, min fotbollsutbildning.
Inte men ändå härligt. Annars som det var ett aktivt val att välja högerbacken. För man brukar ju säga så att det är en, liksom, en enklare väg fram.
Ah, ja, ja, bara högerbacken. Nej, så var det inte.
Medvetet.
Nej.
Men du, från början då Södertälje och sen så ner till Lund. Finns det någon rivalitet mellan Lund och Malmö? För det känns som en akademisk stad och så har det arbetarstaden.
Ja.
Och sådär. Var det helt givet att bara heja på MFF?
Ja, där och då var det det. För där var det som, då hade, man hade liksom inget val. I mitt fall, och jag och min brorsa, det var ju när den långa slog igenom då 99 som vi började gå på matcher. Och de första allsvenska matcherna jag såg på plats, det var mot Gnaget hemma när han gör 2 mål. Och sen var det liksom inte, det var ingen snack efter det. Så det var hans förtjänst och fel.
Och hur var den upplevelsen att liksom se honom slå igenom på det sättet? Nu hade han ju spelat några matcher innan i Superettan och sådär. Men det var ju där som han på något sätt förnedrade rätt många svartgula.
Ja, det gjorde han verkligen.
Det är ju målen för noll vinkel, va?
Och sen även blårande också lite senare. Det var match 2, va?
Ja, borta också.
På stadion.
Nej, men det var liksom, jag vet inte. Ska man beskriva, det var ju liksom, det var kärlek, alltså det var verkligen det, det var, och det var precis som hela Sverige var liksom helt uppslukade, och var, det var någonting som man aldrig hade sett eller upplevt innan, och vi var på första paket liksom, vi var där, så att det var otroligt medryckande, och sen så någonstans så har ju liksom, så blev Malmö mitt lag, men han blev också, jag är ju inte ensam om det i det här landet, att ha liksom sympatiserat med alla klubbar som han har spelat i. Men så har det verkligen varit, för att jag har följt honom och sett.
Har du varit en stolthet över det? Har du gått runt så här, men jag såg hans stora gen, alltså har du kört den lite?
Jo, grann? Men det är också så här, det, om man förstått att det är liksom, det var väl 60 000 manmyter som sägs ha varit på plats på den där matchen.
100 000
mot. Ja, det är som 3-3 derbyt. Det känns som alla var på den.
Ja.
Eller Bob Marleys konsert på Gröna.
Det finns några sådana. Men, så att, jag vet inte. Men, nej, men vi var där, och sen så var det även några år senare, efter han hade lämnat såklart. Men 04 var också, det var en väldigt stor grej, för då hade de inte vunnit på så länge. Och de hade ett ganska härligt lag då, med liksom, ja, med Idje Skog, och det var massa,
Yngvesson.
Ja, Luchanko, va? Det var ju Real Malmö.
Ja, det var ett fint lag, och så stormade vi planen, jag och min brorsa och sådär. Det var också stort.
Ja.
Jag är annars väldigt svår för Malmös upplaga som vann guld 2010.
Under Olle Nilsson.
Ja, det var ett väldigt speciellt lag som vann. För det var inga som var med, det var inte många som var med där, alltså under 2013, alltså framförallt var Champions League
generationen,
det var så här många.
Det var Helander och Ponne, visst var det det? Ja. Ja.
Rekshepi.
Precis.
Pekalski heter han, va?
Ivo.
Ivo. Ja. Ivo.
Ja.
Kanske mest, också från Lund faktiskt, från början. Sjukt vältalig, trevlig, alltså inte alls någon form av aura att vara en fotbollsspelare egentligen.
Nej, det är sant. Och har också liksom lite, vad ska man säga, myten om honom är att han hade kunnat bli liksom den
hur bra som helst.
Men sen så var det liksom efter korsband nummer 4.
Ja.
Så.
Och Zlatan pekar också ut honom tidigt. Som att jag tror att när han var i Milan eller något sånt där, när han säger så, men det där är nästa stora. Ja. Då blev alla så här, Ivo.
Precis.
Snacka vilken press.
Ja.
Norrby då, va?
Ja, så är det nog.
Vilken skådespelare skulle kunna sätta motsvarande press på en yngre skådespelare genom att peka ut? Det här är den nästa.
Uff. Bra fråga. Jag vet inte om jag har sådana där. Jag har fan inget bra svar på det. Alltså,
om du får peka ut någon då? Vem är up and coming?
Det finns så jävla många liksom. Men alltså, när de är up and coming så har de redan breakat någonstans. Ja, liksom. Alltså, ja, det är ju lite så idag. Och jag är väl liksom, jag vet inte, jag har ju hållit på med det här ganska länge nu. Så att, nej, men det satte ni med pottan. Jag vet fan alltså. Persbrandt hade väl kunnat göra någon sån grej back in the day. Han har väl liksom lite slattarna.
Ja, verkligen.
Men inte riktigt längre kanske.
Jobbade du med honom 2018 eller har han slutat i Bäckvärlden då redan?
Ja, då var han inte med. Då var det Norrbaggen som...
Precis. Mm. Vad heter han nu?
Steinar.
Steinar, precis. Men vilka... finns det, fotbollsspelare, de vill ju ut, de vill vidare liksom, till... man ska ut och... I Europa, säger de, utan att då förstå att Sverige är en del av Europa. Ja. Men skitsamma. Finns det några sådana, liksom, är det Hollywood som alla dras till? Är det dit man vill som skådis?
Alltså inte givet. Min kompis Gizem Erdogan, hon hade en jättebra sägning som att hon ville simma i internationella vatten. Det tycker jag är bra. Alltså det har jag gjort. Jag har gjort liksom tyska och norska produktioner för den delen. Så här. Men det... Det skulle jag gärna fortsätta. Jag vill jättegärna jobba i Danmark och jättegärna jobba i USA. Alltså det hade varit en... Mm. Givetvis, det ska man liksom inte sticka under stol med att det... Men det är inte så här att jag lägger inte liksom in alla äggen i en korg på något sätt. Och att det dit jag siktar. Men kommer samtalet så kommer jag inte tveka.
Genombrott då, jag har ju sett det tidigare också, men det var ju ändå den här tunna blå linjen som var väldigt bra. Märker du av i efterhand nu reaktioner på det, att så här, är det större intresse kring dig på andra produktioner eller?
Ja, absolut. Det har jag verkligen det har jag verkligen gjort, och sen har jag fått möjlighet att göra liksom andra roller. Det har varit ganska, jag vet inte. Det är bara tillfälligheter, men det är någon slags magkänsla och intuition. Det är det också i att göra rätt val, rätt klubbval, det kan man dra paralleller till. Liksom. Det är inte så, det kan få stora konsekvenser, men det gäller liksom att hålla huvudet kallt. Men jag har fått göra andra roller som har också visat min bredd de senaste åren, vilket jag är väldigt tacksam över. Att det inte blev liksom bara sura snuten, liksom. För då kan man kanske hamna i ett fack faktiskt, om man har otur.
Ja. Men det har blivit en del krim för din del.
Ja, en del har det blivit, men det är det bästa. Ja, det är det bästa. Ja. Men det är också det.
Men jag tänker, din farsa var väl med Hassel, eller hur?
Ja, han har gjort lite allt möjligt.
Krim. Jag tänker, ligger det i generna på något sätt?
Nej, eller jag tror att
fanns
det
inget sånt medvetet?
Nej, det är det inte riktigt. Nej. Han har gjort så mycket annat också. Det är inte, han är inte liksom, han är inte en krim.
Nej. Sådär. Så den claimar du mest i familjen, ja, då? Ja, det är bra. Viktigt att stå förbi. Men bara en snabb grej. Apropå tränare och regissörer. Man brukar säga att en tränare kan ju verkligen få folk att lyfta. Eller att de verkligen ser dig och liksom kan utveckla det. Har regissörer samma förmåga? Är de likt en fotbollstränare, någon som verkligen kan... Antingen har du det att locka fram det, eller så har du inte. Och finns det vissa regissörer som man hellre vill jobba med för att de är bra på att få fram det unika som just du bär med dig in i en produktion? Och...
Ja, men jag älskar parallellen. Jag har dragit en massa gånger på scenskolan framförallt. Liksom, att man, men då har det nästan mer med gruppen att göra, skulle jag säga. Att ha en ledare som kan få ihop, som kan... Ja, lyfta allas liksom, individuella styrkor, men framförallt att få ihop gruppen att jobba åt ett och samma håll. Det är inte så vanligt och det är inte så lätt, men den parallellen tycker jag är starkare och tydligare. Men att givetvis det är en jätteviktig funktion att på en inspelningsplats eller på teatersammanhang så är det otroligt viktig roll att ha den där starka ledaren.
Det är ganska många MFF-referenser i serien. Ligger du bakom det? Eller vad är det för poet?
Nej, men det är Silla Jackert som har skrivit. Hon vet ju inte så mycket om fotboll. Men så det är, vi hade ett litet MFF-råd. Jag och Jimmy Enderley som är... inbiten MFF-are och för detta skådespelare också som har varit poliskonsult till henne och till oss. Så vi har framförallt de här undulaterna har vi haft liksom mycket huvudbry om vad vi ska döpa dem till. Om det. Nu är det Mackan och Ponne, senast var det. Jimmy ville verkligen få in Bosse. Och Prytz vill han få in också. Prytz är fin. Men nej, den tar jag på mig. Det är mycket min förtjänst.
Ja, snyggt. Ja, men även fast det inte är mitt lag så gillar man ju när fotbollen kommer in.
Ja, men det är underbart.
Vet ju hur stort Malmö är där nere, så den är korrekt.
Vad är det som gör MFF just speciellt? Vad är det som skiljer er jämfört med andra klubbar som du ser? Vad är det som gör att ni är unika?
Alltså jag skulle säga en stad, ett lag är ju någonting som är unikt i Sverige liksom, jämfört med de andra, eller de som går bäst just nu i alla fall, och de andra storstadsregionerna som har fler lag. Det är en jättestor grej. Och sen så är det historien kan man säga, men det har ju liksom Stockholmsklubbarna och definitivt Göteborg också. Men det är någonting som är väldigt speciellt när man är där nere, att det är stadens lag. Alltså. Det är häftigt, alltså, måste jag säga.
Finns det någon? Det kan man nästan märka. Jag är djurgårdare. Kan man nästan märka när man kommer ner dit, att det verkligen är så. Ja, men folk cyklar till arenan. Man känner verkligen att det är alla Malmö supporter i den här staden.
Nästan. Att det finns ju det gula också.
Kanariefåglarna.
Ja.
Men att det nästan skiljer sig. Det blir nästan en kulturell skillnad från Stockholm. Liksom. Att alla andas liksom, alltså här. I den här staden så ska nästan alla på matchen, känns det som.
Men jag tycker det var jävligt kul för att under en viss period så var materialen var också, om du var lagledare för IFK Malmö, alltså nu är det så stor skillnad med den, så det var egentligen ingen grej.
Nej, just det.
Men då var det några av de äldre medlemmarna som på fullaste allvar tyckte han skulle få sparken. Man har inget med dem att göra.
Nej, just det.
Alltså, han måste välja nu. Antingen så är med de blå eller med de gula. Man kan inte vara hos båda två.
Nej, nej.
Men finns det ingenting man saknar lite grann? Någon form av rivalitet eller någon rival?
Nej, alltså, eller jag har inget att jämföra med egentligen. Men för att vi alltid har haft HIF och det är bara några mil bort. Liksom. Det räcker gott så. Så kan man ha dem på armlängds avstånd om vi slipper se dem varandra.
Och Landskrona har aldrig varit någonting som man bryr sig om? Så.
Nej, egentligen inte. På det sättet, nej.
Nej, det är fair enough, den köper jag. När det gäller Zlatan så har det varit en viss, ska säga, infekterad relation mellan er och honom. Hur ser du på hela den situationen? Och han nu då, äger han fortfarande en del av
Bayern? Ja,
ja, att han äger en del av Hammarby.
Ja, alltså, ärligt talat, jag var på liksom den här vad heter den, avteckningen av statyn, och då, jag vet inte, jag tyckte det var en jättefin stund liksom. det var väldigt starkt och det var väldigt fint och man kände väldigt stolthet och det var någon slags, kanske inte cirkelslutning, men det var ändå liksom, det var en fin grej att han stod där, tyckte jag. Och sen har jag väldigt, väldigt svårt att förstå varför han skulle inåt, liksom, fingra i Bayern. Jag fattar inte det liksom.
Nej.
För jag tycker du tar det väldigt sansat. Jämfört med många andra.
Men samtidigt så kan jag också säga att, liksom, att våran historia, hans och min bara, den är så stark och har levt så länge. Och sen någonstans så kan... Jag menar, han är den han är. Och jag förstår att han har... Han har levt ett konstigt liv liksom. Han har, det har gjort saker med honom och han har känt i grunden en väldigt, väldigt stor besvikelse på klubben Malmö. Han har inte känt sig liksom rättvist behandlad av dem.
Kan du förstå det?
Då det begav sig. 100%, det kan jag verkligen göra. Det sköttes jättedåligt liksom.
För oss som inte förstår, vad var det som inte sköttes speciellt bra?
Nej, men det var ju Hasse Borg och han, alltså han, jag tyckte han blev satt på pottan där liksom. Han alltså jag vet ju inte allt om det här, men han har ju pratat om det här som att han, det är en tagg i honom liksom, att han blev slängd åt liksom så här, så, och så fick vi våra 80 miljoner och sen så var det tack och hej liksom.
Men egentligen är det inte lite så fotbollen fungerar ändå? Alltså om man ska ta liksom klubben.
Jo, men måste det vara så?
Alltså, nej, jag håller med, men alltså det blir ju lite som att, alltså ett fotbollsspelare snackar som att det är handelsvaror, det är väl... Det är bara ett exempel i mängden, kan jag tycka.
Jo, absolut. Men han var också ett barn nästan.
Jo.
Alltså, och då måste man ta i hänsyn. Och den här sportchefen på den tiden var ju... Nej, men, det hade kunnat skötas bättre. Det kan nog alla liksom, skriva under på, oavsett. Liksom, att det är
business. Zlatan glömmer ju aldrig. Han är ju långsint. Sen är det ju så här med Zlatans alla... Det här med Bayern är ju jäkligt olyckligt, tror jag alla tycker. Det är ingen vinnare i den soppan. Inte ens Hammarby. Men Zlatan, jag är ju... trots att jag inte håller på MFF långt ifrån, så är ju Zlatan som en son som gör misstag under sin resa, ja, som han ändå älskar. Alltså det finns ingen jag håller högre. Han är Gud liksom. Han skulle kunna gå in och spela i Hammarby, och det är nästan så att man sitter och håller på honom. För så jävla gigant är han. Och ja, han har ju haft ett speciellt liv. Och det har ju skapat en person som man ibland inte tycker så mycket om, men som man mestadels älskar.
Ja. Kan det ske?
Nej. Nej. Men förutom ögonblicken han slår igenom, som jag var inte på den matchen såklart, men såg den och var inte helt happy. Nej. Sen var jag faktiskt på stadion när han gjorde sin grej med Djurgården och fick uppleva live och var väldigt glad över den uppvisningen. Men bortsett från det där själva genombrottet, vad är de starkaste, liksom, om du ska ranka dina tre starkaste Zlatan-minnen när man har suttit och kollat, vad blir det?
Inte tiden var, den var speciell. Det är en, jag kommer inte ihåg vilka de möter, men det är när han avgör och han kommer tillbaka från skada.
2008
är det, när han klackar in
Sena, va?
Sena borta i regnet. Ja, exakt. Det är min starkaste Zlatan-minne skulle jag säga.
Den såg jag på Vinnis på Sankt Knuts torg i Malmö. Ja. Och det var liksom, och då var det liksom att hela den här pizzerian, alla ställer sig upp och liksom det flyger glas och så här. Det var väldigt speciellt. Eller klassikot tyckte jag också var otroligt när han avgör på den volleyn där, vänstervolleyn.
Ja, den är helt sjuk.
Sen Grekland EM skulle jag säga också. Det är målet.
Och betydelse för honom. Jag håller ju även Danmark när han skickar dem i pension. Ja. Vid sparken. Det är ett makalöst, det är en makalös upplevelse. Men
sen har vi du.
Absolut. Alltså, det också. Men när han avgör, det ser jag borta, var den här regntunga matchen, och Inter har inte vunnit på väldigt många år. Han har varit skadad hela, och de håller ju på att sumpa hela skiten. De har ju haft ledningen under hela våren och det börjar dra ihop, så det står 0-0 i paus och han kommer in. Det är ju lite så här, jag tror det är för tidigt. Han ska nog inte spela den här matchen överhuvudtaget men något måste hända, och det är en regntung plan. Han går inte spela fotboll. Och han skickar det där skottet längs den här regntunga planen.
Studsar väl över keepern?
Ja, typ. Men det är ett jäkla svår matta. Och sen hur han bara liksom stöter in tvåan och bara... Och Marotta, man ser honom på läktaren. Ja. Det är så jäkla mycket känslor.
Det är jävligt underskattat, Zlatan-ögonblick liksom. Alltså det känns inte...
Många glömmer bort
det. Ja, exakt. Det pratas inte så mycket.
Nej. Det var också, för mig var det också så här att okej, men visa nu. Nu har du liksom de här förväntningarna på dina axlar. Nu ska du, alltså apropå vad som är också liksom definierande för en karriär. Att det är så här, är du en av de stora? Ja. Kan du axla det här? Liksom? Ja. Och det var han.
Jag är ju väldigt svag. Det här är ju inte alls lika viktigt mål. Men när han kommer till United... Och i första matchen, Comunici möter, vad heter han?
Det är väl borta Morgan. Mot Bournemouth, va?
Nej, Comunici.
Ja, okej, den tänker du på.
Och du vet, så kommer han till Premier, han är ju rätt så här, har stora förväntningar på sig. Så möter han Morgan liksom, som är kraftpaket, men Zlatan bara hoppar och bara sänker honom i mitt eller nickar in 1-0. Den är också så här...
Tror att det krävs både i ditt yrke och att man har någon... Alltså, du fattar vad jag menar.
Ja.
För att ta sig hela vägen. Kan du se att de, du nämnde Persbrandt tidigare, en komplicerad karaktär får man ändå säga. Och som har liksom ändå gått väldigt långt.
Ja.
Man hör om stora amerikanska stjärnor som också verkar ha liksom ett, nästan som ett ego. Ett ganska stort ego. Måste man ha det för att ta sig till toppen även i skådisbranschen?
Men det är en pågående liksom, diskussion jag har med mig själv och kollegor och familj och sådär just nu. Att det är så här, är det ett vanligt liv det här? Och jag tycker det tangerar också den här diskussionen om Hammarby och att man ska... I det fallet så tycker jag att man kan liksom inte betrakta det som en vanlig människas liksom, rationella beslut på något sätt. För att det är någonting annat i hans fall. Dels, eller framförallt för att han har levt ett så otroligt konstigt liv. Jag tror inte att man måste bli liksom psykopat eller att man måste liksom bli Christian Bale och skälla ut folk och liksom bli otrevlig och liksom alkoholist eller för den delen. Det finns mycket sånt i min bransch framförallt. Men däremot så tror jag inte man kan lura sig själv och tro att det inte kostar någonting. Alltså att det måste... det kommer med något slags pris. Och där tror jag inte man kan liksom... Det måste man nog kanske ha med sig lite grann.
Nu kanske du vet mer om honom än vad jag vet. Men såg ni Tom Hanks här nu hos Bergfeldt i helgen? Nej. Han hästade ju den här talkshowen. Tidigare Skavlan är det väl som hon har tagit över. Och då är han med. Och där får man ju känslan av att det där är ju en väldigt positiv människa. Alltså, otroligt vad han tar ett rum när han kliver in där. Mm. Och är bara helt fantastisk. Men det kanske är... Ja, ingen hund begraven där också, men det var ju inte
det tecken måste på det någon... inte göra. Jag tror inte
nej, att det var inte tecken på psykopat i alla fall, utan var en fantastisk människa som såg allt och alla och var bara charmig och härlig, och det är en rätt okej skådis.
Mm. Är det svårt att gå från alltså Tunna blå linjen blev ju så oerhört uppskriven och populär. Det är ju sällan nu för tiden det blir att det smäller så hårt i serier, och säkert många som upptäckte dig och många andra i gänget. Och så blir ni ju, kan jag tänka mig, mer igenkända och ute på gatorna. Så ja, men där är ju Magnus.
Du är väldigt arg i säsong 2. Ja.
Är det svårt att gå till teatern? Som är liksom ett mindre forum. Där kanske inte lika många ser en. Och, alltså just, jag tänker med uppmärksamheten som jag tänker att...
Ja.
Strålkasta ljuset.
Nej, jag förstår din fråga, men...
Alltså inte jobbet, men jag tänker mer det här, vi pratar nu med Zlatan om att bli stor och...
Nej, i mitt, alltså, där jag är nu på Stadsteatern så har vi fullsatt varenda kväll på stora scen. Så att det, där får jag liksom det får jag blir väldigt liksom, det är väldigt fint. Och det, där är det snarare liksom att det att vara del av en sån fin grupp och ensemble. Men alltså, nej, det tycker jag inte. Utan hade jag varit i någon källarlokal någonstans och spelat för 20 personer så kanske jag hade de tankarna kommit upp. Men här är det... Strålkastljuset lyser starkt fortfarande.
Mm, vad härligt.
När man spelar in någon sån där, Tunna blå linjen för exempel, när liksom känner man att den här kommer slå? Alltså, det här kommer bli...
Ja, nej, men jag kände, vi snackade om det väldigt tidigt, för det var också, vi var i säsong 1 då, när vi inte riktigt visste vad det var vi höll på att skapa på något sätt. Det var ett sökande och ett trevande fram liksom, och alla manusen var inte färdigskrivna, och vi visste liksom inte, men vad är det för någonting vi håller på att göra. Men då, känslan var ganska tidigt att här står stjärnorna rätt, här har vi någonting på gång, och sen så huruvida det skulle liksom slå så brett som det gjorde. Det visste vi nog inte. Ja. Men att det var någonting, liksom så här, någonting unikt som vi höll på att skapa. Det kände vi tidigt.
Men det är inte så här redan när du får frågan. Hej, vill du vara med och göra det här? Det här kommer slå. Alltså när du blir presenterad.
Jo, men kände jag 100%. När jag fick frågan om att provfilma för den första gången. Så kände jag att den här ska jag göra. Den här är min. Liksom. Det gjorde jag.
Mm. Du, innan vi släpper iväg dig. Mm. Vad har du härnäst? Förutom Stadsteatern. Har du något... nytt på gång?
Ja, vi kanske ska göra en säsong 3 av den här. Och då håller vi på, jag och Per Lasson som är med i serien också. Vi håller på att tjata på Silla att vi ska få ett fotbollsavsnitt.
Ja.
Och
lite stök på läktaren. Och
ja,
så
lite stök på läktaren. Ja. Pers idé är mest att det ska vara liksom en scen som handlar om någonting helt... Att vi är liksom två supporterpoliser som står och... snackar om tvättmedel eller liksom någonting, vad som helst, men att det ska vara det här liksom, att stämningen, att vi måste få med laget. Hon måste förstå att det här är unikt och specifikt för Malmö. Och sen om det blir värsta kravallerna eller om det blir liksom att vad det blir av det, men vi håller på att tjata på henne, så hoppas på det.
Härligt.
Ja.
Är det revanschens år nu då för MFF? 7:e platsen i år, blir det SM-guld?
Ja, det blir det givetvis. Men jag är väldigt, alltså jag är väldigt förväntansfull. Jag tycker det är otroligt kul med Rydström och alltså Taha Ali, värvningen. Allting känns liksom så här som att man, det är lite svårgreppat vad det här kommer vara. Och det är en kul känsla faktiskt. Ja.
Det är ju alltid så här när ett lag bygger om, även om Malmö har varit, nu var det inte så framgångsrikt i fjol, men väldigt framgångsrika dessvinna, men det är ju kittlande och spännande när det händer mycket i ens klubb. För ibland kan det vara att det... Ja, men man hade ett framgångsrikt lag och så gör man någon liten rokad. Men när det kommer så här stort visst är det ju... Då blir ju försäsongen roligare och kuppen och allt som kommer.
Mm. Lycka till då. Jättemycket när det gäller skådespelarkarriären. Inte lika mycket vad gäller MFF kan jag tycka då. Jag är lite trött på att ni vinner hela tiden. Och tack för att du kom förbi den här morgonen. God morgon på dig. Så här är det. Vi sitter där med lite minuter över som...
Vi har inte pratat om Manchester Derby. Alltså, vill jag bara också då slå ett slag för den helt fantastiska podden Big Six för de som vill ha lite fördjupad kunskap kring Premier League. För där spelade jag och Fabian Jalkemo in ett avsnitt igår kväll med allt från Premier League. Men samtidigt vill jag höra lite era tankar också. Vad säger vi om målet?
Är det offside eller inte? Ska vi också berätta...
Alltså, första mål tycker jag absolut inte ska vara offside.
Nu alltså Uniteds första mål.
Ja, nej jag tycker inte det.
Han visste att Fabbe skulle säga så.
Men jag vet inte, vad tycker folk?
Nej men jag tycker det är en... Alltså, här
alltså
är
klart
det.
Han påverkar
ska
lite.
Ska ni berätta för dem som kanske inte har sett det?
Nej, men så här är det ju då att... har folk missat det? Nej men United kommer på en liten omställning va? Och Rashford är... Han är ju rätt solklart offside. Och jagar den här bollen ändå. Men så från en... från ett annat håll kommer Bruno Fernandes i en djupledslöpning. Och precis när Rashford ska smälla till den här bollen, då kliver Bruno Fernandes in och smäller in den istället.
Så släpper inte Rashford den lite?
Jo.
Han släpper den extremt sent. Och det är snarare att han släpper den, jag vet inte om han tror att han är offside, utan det är snarare att han släpper den för att okej, du verkar vara hungrigare på att smälla till den här. Du är inne före mig här, jag vet inte. Och det blir mål och alla ser ju på reprisbilden att Rashford är tydligt offside. Bruno Fernandes är det inte. Men efter lite snack där av domarna emellan, gick ju väldigt fort, så konstaterar man ändå att Rashford inte rör bollen. Vilket tydligen, det är lite luddig regel, men det går typ att hitta stöd för att man skulle kunna döma bort det, men jag tycker det är katastrof i sådana fall. För Rashford påverkar ju spelet. Han påverkar Ederson. Ederson tror att det är Rashford som ska skjuta. Det ser man på en stor.
Gör det?
Alltså tveklöst då. Och då är det ju påverkan. Mm. Citybackarna, de tar ju speciella löpningar. För de ser inte Bruno Fernandes. De ser Marcus Rashford. Så de anpassar sitt sätt att löpa efter honom. Så han är med och påverkar spelet.
Ja, det kanske han är.
Jag tycker verkligen det. Och jag drog den referensen. Du var kanske för ung då, men du har ju sett det såklart. Men kom ihåg derbyt AIK-Djurgården 4-3 på Råsunda. När Anders Frisk dömde.
Det var det som smål,
eller? Ja, det är ju, jag tror det är Källström som slår passningen. Ja. Och Andreas Johansson...
Bara släpper
han. Den går ju mellan hans ben. Ja. Och alla bara, nej men... Och Andreas Johansson är ju tydligt offside. Nej men han är offside. Och påverkar spelet. Och Anders Frisk efteråt, nej han hade ögonkontakt med Barsom. Så att Markorna stannar ju bara upp för att han är offside. Men så kommer Barsom in och smäller in den. Ja. Så det var, har du glömt den?
Ja,
det har jag. Okej, det kanske ska vara offside. Jag bara, det var kanske mer för att jag hoppades att det inte skulle vara för offside när det väl skedde. Men
problemet alltså, tänker jag, att det ganska ofta blir så att till exempel någon spelare är nedanför backlinjen. De kan inte, försvararna vågar inte släppa bollen utan nickar undan den. Det är klart att den som är bakom påverkar ju spelet. Därför att om inte den personen är där så kan de bara släppa bollen och så går det ner till mål. Alltså de är osäkra på huruvida spelaren är offside eller inte. Så att det är ju det är väldigt godtyckligt med vad som är att påverka och inte påverka ett spel. Och någonstans kan jag känna att om någon är nedanför linjen, alltså det är som i hockey ungefär. Om någon är nere innanför, liksom in i zonen innan pucken, då är det offside. Mm. Man kan inte säga så här, men han är på väg ut. Nej. Så att då spelar vi vidare. Och alltså det är ju, man måste förhålla sig till den här offside-linjen. Och det är väl det här blir lite jobbigt tror jag. Ja. Ett pedagogiskt problem för fotbollen.
Man kan ju gubbar.
Ja, men du kan ju ställa hur många som
torpeder,
helst. Ställ dem framför målvakten då, allihopa, i offside-läge.
Ja, rör inte bollen.
Rör inte bollen. Och sen så när skottet kommer så, då går det åt sidan bara. För då är det så här, nej men jag påverkar inte något spel.
Nej.
Men det är likadant här att Rashford gör ju att Ederson måste förhålla sig till Rashford.
Mm.
För att det är han som då...
Ja, ja.
Och just det här att de inte vinkar när någon är offside.
Ja, jag tror att det är på det.
Vem ska skjuta? Ja. Bara den frågeställningen för målvakten. Om det är bara Bruno Fernandes där. Då...
Men varför tar de inte vara på den då?
Nej, men de hittar väl då... För det är lite luddigt i
regelboken.
I regelboken.
Det är liksom lite definition vad som påverkar.
Lite så. De fattar väl det beslutet. Men det var en häftig match ändå.
Ja, det tycker jag verkligen att det var.
Ja, nej, härligt. Vilken bra morgon vi har haft. Vad var bäst den här morgonen, Fabbe?
Nej, men allt var kul.
Var det? Ja. Ja, vad härligt. Ja, det var kul. Du då? Det låter som mina barn när man frågar hur var det i skolan. Jättebra. Vad var bäst då? Allt var bra. Då vet man att det är något ja, skit som har hänt.
Vad var bäst? Jag tycker vi hade inslag av mycket. Det är som Fabbe, allt var bra. Men det var ju alltid lite på djupet med Axén också.
Ja.
Trevligt.
Jag tycker det var lite kul att höra de här människorna som försökte uttala namnen.
Ja.
Sporttouchen är ju det här kontot då på... Mm. Är det TikTok?
TikTok, ja, kan man följa precis. Honom?
Nu låter jag väldigt gammal. Mm. Och
Otto, inte en måndag utan att du låter gammal.
Nej, precis. Otto sitter och skrattar ihjäl sig där borta över att få jobba med den här pensionären.
Ja.
Men så kan det vara. Det är härligt att vi kan umgås över generationsgränserna, Otto. Mm. Eller hur?
Det är väldigt bra.
Mm. Tack. Tack så mycket och tack för den här morgonen.
Ja, och imorgon är väl Robin tillbaka, eller?
Det vet jag inte. Ja. Men att
nej, han är inte. Du är ju Fabbe igen, va?
Ja,
vi får se. Vi får se.
Nej, kom igen nu, Fabbe.
Vi älskar ju dig här. Ja. Du är ju briljant.
Ja. Fabbe kanske är här. Du är jag här definitivt imorgon. Ja. Mm. Och vi drar igång klockan 7 till 9. Och den här, det vi håller på med nu kommer ut som podd innan 12 förhoppningsvis. Ja. Och nu hoppas jag att ni får en helt fantastisk vecka och tagit vara på den här måndagen. Det är inte många måndagar på ett år, men det är den bästa dagen. God morgon på er.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.